Ja, nu har vi en gäst här och vi har inte bara det, vi har också ett namn. Eller vad säger du, Robert?
Ja, det säger jag. Samma som du alltså, säger jag.
Ja.
Att vi har ett namn. Och vad är det för någonting då?
Musikens makt.
Ja.
Vår största fråga är att Turid var en sellout.
Ja, hon svek musikrörelsen
Det gjorde hon.
genom att gå över till vad fan det nu var. Ingen minns, ingen bryr sig, men hon
Var inte
svek.
MNW
Nej,
musik?
men vi
Nej.
var musikrörelsen.
De? Okej.
Musiknätet Vaxholm.
Okay. Jag tänkte att Silence var med.
Silence och MNW var, och Nacksving i Göteborg.
Jaja.
Ja.
Det är ett
Vem är
annat
du? Vem
avsnitt.
är du då?
Jag heter Love Lenn. Jag är 20 år gammal.
Ja.
Jag representerar den unga generationens musiksmak här i Musikens Makt.
Som råkar sammanfalla ganska väl med den äldre generationen, det vill säga min, Robert Huselius, som är 38 år och kan väl i övrigt säga att den musiksmaken är kanske mer representativ för en random 50-60-åring. Men nog om detta, jag tror att du som är bäst lämpad att introducera denna podds första gäst.
Ja, vi har den allmänna liraren David Liljemark.
Goddag.
Är det allmän lirare det står i telefonkatalogen?
Är väl gängse benämning efter arkivsamtalgästningarna antar jag. Serietecknare och författare och
det är väl ända sedan vad var
musiker
det
i viss mån.
Radio Ninja.
Ja, så
inte...
körde han med det redan där.
Ja, jag tror det.
Oj då.
Ja. För poddosfären bland annat känd som återkommande gäst i Arkivsamtal med Simon Gärdenfors.
Just.
Så är det. Har du gästat i någon annan podcast?
Nej, det är nog första snedsteget höll jag på att säga.
Du är lite så här, du vänstrar lite.
Ja, nej, jag har nog inte fått någon mer skamlös förfrågan än från Simon.
Nej, men anledningen till att vi bjöd in dig till detta avsnitt är att vi tänkte prata om, vad ska man säga, enmansband, DIY,
Ja.
allt åt det hållet. Nej, inte allt. Men...
Formfråga, ska vi inte först köra det fasta inslaget? Vad har
Just
du
ja,
lyssnat
just
på
ja,
sen
just ja.
sist?
Ja. Ska vi köra en sån vignett igen där vi kör stämsång?
Ja, jag kommer inte ihåg hur den lät.
Nej,
Eller
men
ska vi
kör
klippa in
någon.
den gamla bara?
Nej, men kör någon melodi så bara så jag vet hur den låter innan, sen kör jag stämma på det.
Ja, okej.
Hyfsat såhär monoton, lite munk
Ja, just
chanting.
det, just det, just det. Den prästen i koret omgiven av sina söta små korgossar. Grejen så här. Om vi säger så här. Vad har du lyssnat på sen sist? Och så lägger jag
Okej.
stämma på det.
Ja.
Vad har
Vad har
du
du
lyssnat
lyssnat
på
på
sen
sen
sist?
sist?
Ja.
Vill du börja?
Ja, jag tänker att eftersom att du är programledare idag så är det lämpligt att du ställer frågan till mig först.
Ja, Robert. Vad har du lyssnat på sen
Kul att
sist?
du frågade. Jag skulle säga att jag har... Jag måste leta upp fanskapen här bara. Jo, just det. Jag har väl ägnat mig åt... får se vad ni säger om den här saken. Kanske två av de töntigaste saker man kan lyssna på. Dels... om vi tar det här. Hör vi något? Ja, det gör vi. Mumjiga. Är Esquivel and his orchestra och mitt argument för att det här är bland det töntigaste man kan lyssna på idag, det är att så här sent 50, tidigt 60-tals, liksom såhär swave, bachelor pad musik liksom som är gjord för det här ungkaren i sidenrock och pipa som ska glida i tofflorna hemma i sin våning, sin pad. Och impa på Playboy-brudarna med sin hifi-anläggning. Med så här riktigt krispa, liksom smidiga, sköna sounds på i stereo. Easy listening har också kallats. Det var kanske coolt då. Sen var det ohjälpligt töntigt. Sen blev det coolt igen på 90-talet när så här, ironiker och postironiker som Stereolab och såna tog upp det och inspirerades av det. Och jag kan nästan inte tänka mig någonting som idag är töntigare än det som var ironiskt coolt under tidigt 90-tal.
Så kan det nog vara.
Så det är mitt argument för att det här är bland det töntigaste man kan lyssna på.
Ja, jag tyckte det lät bra.
Ja, det är klart att det låter bra. Men jag pratar... Jag försöker föra den allmänna smakens talan här. Eller?
Vad tror du de skulle säga ifall drog... Om du var en DJ på The Bass eller någonting. Du började spela det här.
Jag tror att de skulle himla med ögonen och tycka att jag var 20 år, minst 20 år för sen. Att det var liksom lite häftigt att digga så här gammal tönt musik på 90-talet.
Jag tror väldigt många som går på The Bass var väldigt unga när för 20 år sedan.
Ja, så att de vet inte att det är töntigt. Så kanske kan gå varvet runt igen och bli coolt igen.
Man får lura. Tänk på dem. Mr. Magoo och sån här tecknad film.
Mm. Ja, just Esquivel som vi hörde här var ju lite... Han var lite spelvinkel, lite Maverick liksom. Det finns ju så här supersmetig easy listening som bara är liksom en likformig gelé av stråkar liksom. Men så här, men Esquivel var ändå lite så här studiotricks där och la in en massa nonsens sång och tjosan hejsan.
Jag gillar det här stereo. Pan.
Ja, det var ju väldigt viktigt för att man ska kunna liksom riktigt man ska ha sin coola hifi-anläggning. Ja, liksom, ja, jo.
Var mer Mikael B. Tretow än Carl Stalling då med de här tvärakasten aktiga som fick någon revival med de här experimentgänget Jonsson och de här
Stalling.
Jag heter inte Carl Stalling.
Känner jag inte igen.
Ja, jag kan honom inte särskilt noggrant, men i alla fall.
Vad var det andra nu som du hade lyssnat på som var så töntigt?
Ja, jag lämnar också upp till eran expertisbedömning ifall det här också tillhör det töntigaste man kan lyssna på, nämligen prog metal. Heiken, jag såg dem live nyligen. Det var storartat.
The grace of imperfection.
Jag tror att det räddas lite ur det liksom absoluta botten av töntighetstunnan genom att det inte är så mycket power metal i det som det är mycket annan prog metal. Att det liksom ovanpå det här med alldeles omöjliga liksom 11/8 takter och ekvilibrism ska dessutom ylas som skollade rävar om drakar och demoner. Ja. Det gör ju inte de här, utan det är mer liksom lite mer tasteful, lite mer jazzigt så liksom. Men jag vet inte, töntighetsgrad, vad säger ni?
Jag står ju ärligt talat knappt ut för jag är överhuvudtaget inte inne så mycket på prog, men gammal helig metal, det här är liksom okej, nu metal är väl värre liksom, men det är nästan kristet just genom det här grejen att det finns inte de där klassiska Dio-grejerna eller vad fan, Halloween eller någonting. Så
till nu metalens försvar vill jag bara kasta in ett ord, Deftones. Svinbra band.
Jag tycker att när det gäller metal så på något sätt, ju högre produktionsvärde det har, desto töntigare blir det.
Jag har ändå öppnat mig ganska mycket på senare år för de här liksom AOR-banden och sånt som jag liksom helt förbisåg i yngre år. Men så här Balance borde jag ju lyssna in mig ordentligt på. Kan ju delvis skylla detta på Night Flight Orchestra som ja, fick in mig lite på det där.
Mm.
De tog liksom ostigheten till någon sorts hypernivå. Ja. Men det är inte den här... Alltså progg-grejen, då hör jag liksom Pumulinjen på Sundsta gymnasiet som ska liksom, det är fusion, ja, ekvilibrismen helt enkelt, det är burr.
Ja.
Så att, jo, jag föredrog ju definitivt gentlemannen i som skulle vara playboy där innan det här kristna gänget med bandlösa basar.
Kristna?
Nej, jag vet fan, kanske att säga för mycket. Kanske fina artister.
Jag förstår vad du menar. Att det är en kristen vid med den där duktigheten liksom.
Ja, de har visat inför Herren att de gör rätt och sliter.
Ja. Men jo, det kan vara lite åldersfråga som du säger liksom. Jag tror att jag nästan, jag kanske börjar komma upp till den åldern att jag kan börja lyssna på Rush. Fast jag har inte riktigt på allvar gett mig in på det här projektet.
Jag har inte heller vågat ta The Risk of Rock.
Så att hur rangordnar vi töntighet då? Eller om man säger så här, skala 1-10 töntighet hos det senaste vi hörde, Heiken.
Mellan 7-8 minst.
Mm. Oj, oj, oj. Och den... glassiga, stekiga playboy-musiken innan dess.
Nej, jag vet inte. Trea kanske. Alltså det är, man har ju svårt att se någon, om man ska föreställa sig en ärketönt i en idealtyp i huvudet, så är det väldigt svårt att se någon som liksom någon sån typ som sitter och lyssnar på
is. Jaha, ja, du tänker att töntigheten ligger hos lyssnaren liksom, att en sån som en töntig person lyssnar på är töntig musik.
Ja.
Vilka har den töntigaste publiken?
Det var ju liksom, det var ett, liksom ett paket du serverade med den här, med massa associationer som jag inte alls hade liksom tänkt in själv. Jag tänkte liksom, ah, låter det som en sån här musik Simon skulle kunna ha spelat Gärdenfors.
Ja,
så att jag fick inte, jag kan förstå versionen mot det här liksom James Bond-aktigheten.
Ja. Nej, men alltså det var ju, det fanns ju någon sån här våg på 90-talet som jag kan tänka mig var lite halv eller helt ironisk, där man liksom lyfte fram och inspirerades av de här Les Baxter och Esquivel och allt vad de nu hette, Hugo Montenegro och liksom sådana saker.
Det här med audiofilin, funkar det på liksom de som de ville ragga på? Har det gått hem någonsin, eller är det att man ska vederbörande snarare blir liksom, oj, jag ser att du har pengar. Pengar lika med makt, lika med...
Det kanske var en bra ursäkt då. Lite så här, kom hem till min lägenhet och kolla på min klockradio, fast...
Det låter bättre än att här, kolla på penis.
Ja, men när man säger då, kolla på min fina hi-fi-lägenhet. Dels så får man en ursäkt att gå till lägenheten. Dels så demonstrerar man då att man är välbärgad på kanske fler än...
Eller så kanske de egentligen i själva verket bara var incels allihopa och mest imponerade på varandra.
Ja, jo, det är ganska troligt. Eller i och för sig, om man skulle liksom, okej, okay, ska vi lyssna på musik, då finns det ändå någon sorts betänketid här, att okej, okay, vi hör igenom den här LP-sidan och kanske där i mitten går han i sin givetvis sån här rökrock och pissar, och då kanske den andra liksom springer för livet.
Ja, och så kanske han inte har något under, och så när han står där emot ljuset och så kanske man kan ana siluetten av en växande halvfallos
som enbart är under liksom det här audiofila inslaget, för så fort liksom det där slutar och liksom det kommer till rent fysisk attraktion, då funkar det inte alls, utan det audiofilina går igång på.
Ja, det finns det sådana riktiga audiofiler som tänder på.
Ja, just det, som har det som en parafili liksom.
Ja,
sexuell audiofili.
Undrar om det finns någon liksom...
Så fort man stänger av eller liksom slår på något, något av det lo-fi vi kommer lyssna på idag, så bara så här...
Ja, alltså man så, undrar om det finns så här...
Så blir penis konkav liksom, och växer in i kroppen.
Undrar om det finns någon liksom pedofil motsvarighet för det liksom kolokiala användningen av audiofil. Någon som bara gillar liksom absolut bästa eller högst kvalitet. Det finns bara någon, vissa typer av personer som bara gillar de barn som är av högst kvalitet.
Ja,
det är väl Vatikanen då, med korgossen.
Bara de kristna barnen.
Mm. Ja. Vill du ställa mig en fråga, Robert?
Ja, jag har ju många frågor, men jag tror att i det här sammanhanget så inskränker jag mig till: vad har du lyssnat på sen sist?
Jag har lyssnat på The Shins.
Mm-hmm.
Vi ska se om vi kan...
Är det något du vill att jag plockar fram här medan du pratar om det kanske?
Ja, gärna. Shoots to Narrow heter den skivan som låten tänker spela finns på.
Ja.
Jag minns inte hur jag kom in på dem, men de kanske är mest kända för att en av deras låtar var med i filmen Garden State, som jag började se en gång men var tvungen att stänga av för att den var så dålig. Mm-hmm. Men den hade ett bra soundtrack.
Som låter... Vad ska vi ha för låt? Se numret.
8.
Som låter så... Blockflöjt eller en synt?
Jag tror det var en synt. Någon form av elpiano kanske, men väldigt liksom låg. Jag tycker det är bland såna här tidig 00-tals indie-rockband, så tycker jag de har väldigt välskrivna och intressanta låtar, men samtidigt väldigt hoppiga och lättillgängliga.
Kan man sortera in de här i en scen som är någonstans ifrån, eller något som ser på något skivbolag eller sådana saker?
Det... Jag vet, alltså sån stenkoll har jag inte på dem, men det var väl...
När de amerikaner eller britter?
Ja,
eller
amerikaner. Ja. Första skivan kom typ 01, det här kom väl 03.
03, stämmer bra. Ja. Och vad finns det mer att säga om detta?
Det är ju helt enkelt en rekommendation. Både denna platta och deras första platta är väldigt bra.
Shins, Shoots to Narrow.
Precis.
Mm. Jag känner inte till dessa. Ja, vad ska man säga? Väl svarvade popmusik.
Ja.
Ja. Är en fast förankrad i sin tid. På något sätt som jag inte riktigt kan precisera, så känns det så. Att, om någon säger till mig, spelar det för mig, och säger att det är från 2003, så är det inte att hatten får upp i taket direkt liksom.
Nej, det... Så kanske det är. Vad säger du, David?
Jag vet fan, låter som så här hedlig 60-talsinfluerad indiepop.
Ja.
Det kunde ju för väl producerat för att var från den tiden liksom.
Jo.
Men
ja.
Ska vi ställa frågan till David eller hur gör vi?
Ja, han är inte direkt förberedd på det så att det kan passa liksom.
Och... nu har jag ju frisat och lyssnat inför det vi huvudsakligen skulle prata om, men
ja.
Innan dess, vad fan lyssnade jag på då? Jag fick något ryck och lyssnade på en hel del John Cale ett tag.
Ja, vilken IRA eller skivor? Ja,
inte den senaste när han har börjat arra sönder låten, utan det var väl vissa livear där som den här Rockpalast och Fragments of a Rainy Season tiden där, och är det rätt lång period där med snö in totalt. Det är liksom sånt som jag återkommer till ofta.
Ja, just.
Vill du ha ett förslag på något att spela upp en snutt av eller?
Ja, men jag tror att just Fragments of a Rainy Season, att jag hade någon favorit där ifall det inte...
Kan det vara Close Watch?
Nej, det kan det inte vara. Fan, vad kan det ha hetat då? Jag ska se.
Cable Hog kanske?
Nej, det var faktiskt den här som jag tyckte mycket om. Tror jag. Jag ska inte
säga. Ja.
Ja, jo. Det här är underbart. I've been chasing ghosts and I don't like it. I wish someone would show me where to draw the line. I'd lay down my sword if you would take it and tell everyone back home I'm doing fine. I was with you down in Acapulco, trading clothing for some wine, smelling like an old adobe woman. But a William Burroughs playing for lost time. But I was thinking Dying on the Vine.
Den kan man inte ha för många versioner av.
Ja, men då är den här som jag hörde som jag lyssnade. Jag vet inte. Det står att skivan är från 92, kan, men
det låter.
Är det så att det är inspelat då eller kan det vara?
Ja, eller kortest för innan. Ja, okay. Låten är väl äldre, men den kom väl då den där.
Ja.
Och första versionen, när fan kan det vara? Början 80-talet tror jag väl.
Ja.
Något sånt.
När gjorde John Cale bra grejer sist liksom? Jag har inte direkt hört talas om.
Jag kommer ihåg ett
nya.
Jo, ska vi se, det var väl bra länge, men det var väl någonstans i höjd med att han upptäckte Pro Tools som saker började bli lite väl sönderarrade. Och sen, det var ett gig på Strand där vid Hornstull som var så fruktansvärt frustrerande, för att antingen fick man höra en bra låt, men i ett hopplöst nyarrangemang, för han är liksom så här rastlös. Eller så fick man höra en mellanbra låt i ett bra arr. Eller så fick man höra någon fläng låt i ett totalt ännu flängare arr, så det faktiskt blev bra. Men är det, och sen gitarristen så här, hade en massa effekter, så att nu ska den låta som en saxofon.
Kan vi lägga in en snabb konfliktytor här? Vad tycker vi om olika versioner? Om någon spelar live en låt.
Ja,
det kan ju mycket väl bli bättre, men det här är liksom omstöpa till, ja, det kan ju, det har ju sina risker.
Det finns ju vissa artister, jag tror att det känns rimligt att det var Lou Reed jag tänker på, att han ska vara sån jävla motvals, att han bara vägrar spela så som det lät på skivan. Bara för sakens skull liksom.
Ja, just det.
För att inte verka som någon publikfriare.
Dylan är också.
Ja, jo, det är ju de uppenbara.
Honom har inte sett dock, men
misstänkt Lou Reed.
Ja.
När då?
Ja, tidigt 00-tal, Hultsfred, Arvika eller Roskilde. Kan inte precisera mer än så.
Första gången jag såg... tycker. Ja. Vänta. Nej, kör.
nej, det var första gången jag såg Lou Reed var väl 90. I åtta var det väl Brofestivalen i Malmö-Lund-trakten där.
Ja, men ja, Var han sån liksom tjurskalle och motvallstående?
Nej, det var jättebra. Det var ungefär som lät som den här Perfect Day liven sen. Så att nej, jag tyckte inte han narra sönder något i överkant där.
Han inte narra sönder, men att det ska vara liksom, ja, det får inte låta som på skivan. Det ska vara ett annorlunda arrangemang liksom, och...
Ja, nej, men det, dessutom så hade han ju bara plockat in lite av de här låtarna från Street Hassle och Coney Island Baby. Så att nej, jag var bara mycket nöjd. Sen har jag ju sett John Cale i betydligt bättre. Första gången var efter Walking on Locust med band och jättebra.
Sen Cale, jag trodde ju på att han Lou Reed.
Jo, men jag har redan hoppat över
tillbaka till hans forna parhäst.
Jag tänkte att inte John Cale framstår som liksom bara en helt frustrerande. För en gång bägge i Köpenhamn så körde han också helt solo med piano eller gitarr, och det var ju precis hur bra som helst och ska ha bandats av dansk radio. Men har tyvärr inte denna inspelning.
Alltså det finns ju väldigt mycket uppe på archive.org.
Får luska i det.
Jo. Jag tycker, om jag bara får komma med min åsikt.
Du kan gärna sitta lite närmare.
Jo.
Så, du har en käpphäst, rid den.
Prata jag in tycker, i micken, Love.
Jag tycker inte om annorlunda versioner. Jag tycker det ska låta exakt som på skivan. Jag stör mig på när antingen arrangemanget annorlunda eller när man sjunger något visst ord lite annorlunda.
Så att i stort sett så kan de köra playback för dig, bara att det inte märks. Att de mimar så bra så att man inte märker det.
Ja, eller man hör ju om det är exakt samma mixning på det. Men om du skulle köra råspåren och...
Ja. Okej. Okay. Så att... jag vet inte, jag tycker också om, alltså ifall det är ett band som man är väldigt inlyssnad på. Så jag tänker så här, att jag vill att det ska jag vet att det ska låta som på skivan, men 2.0 så att säga. Att de får gärna kanske, ifall det är ett solo som är himla bra, så kan de dra ut på det i 4 takter till eller liksom så.
Du har ju en anekdot om Fint tillsammans.
Ja, gud. Det här kan vi snacka om, inte låta som på skivan. Fint tillsammans. Vi måste, för att ha lite bakgrund, så måste vi nästan höra hur de lät på skiva. Sen ska vi väl förhoppningsvis glida in på dagens ämne då. Men vi kan börja med där, ja. Tror att de var väl bolagskamrater med Bob Hund och kompisar med dem, och säkert uppraggade av dem liksom.
De var väl lite del av samma, alltså, scen i Stockholm som liksom Dr. Cosmos.
Ja, alltså, den här skivan är i alla fall helt instrumental. En världsomsegling kom 2000 tror jag, och den är extremt perfektionistisk och petig. Och jag såg och inslag på tv om dem i samband med att den skivan kom. De stod liksom och så här visade hur de kunde ägna dagar åt att skruva till det perfekta ljudet på virveltrumman liksom, för att allting skulle vara perfekt in i minsta detalj. Jag kan hoppa fram lite grann i låten där det händer lite mer grejer. Till en himla låt. Här har ju låten kuka ur lite grann, men det är fortfarande liksom fullständig perfektionism som genomsyrar hela skivan. Väl producerat och allting är inskruvat och tänkt på in i minsta detalj. Och sen när jag går och ser dem live då i Stockholm strax därefter, i någon liten källarlokal vid korsningen Sveavägen Tunnelgatan, där inte hade hänt någonting lika chockerande på 14 år. Så att ta dit en kompis, så är det liksom en muggig liten lokal, förmodligen inrökt som fan, för jag tror att man fortfarande fick röka på krogen då. Är kanske inte 20-30-tal personer i publiken och ungefär så många som fick plats också. Så går de här killarna på scen, säger inte ett ord, buttra, sura, arga, aggressiva och kör ett set med låtar som jag tror inte alls finns inspelade på skiva och inte låter någonting som det här överhuvudtaget. Jag misstänker nästan att det var en sorts bluff så här, att det var ett prank, det var inte alls samma band, för jag vet inte hur de såg ut. De slår och hamrar aggressivt, ursinnigt på gitarrer, synt, trummor. Inget mellansnack, nästan alltså. Inget mellansnack, ingenting. Syntspelaren tar hela jävla synten och liksom drämmer den upp och ner i stativet. Och de försöker liksom gå Pete Townsend på hela jävla utrustningen. Så här, det ska inte finnas en hel gitarrsträng eller trumskinn kvar när vi har gått. Och sen när de var klara efter det här furiösa utbrott till konsert, så går de bara, säger inte ett ord, går bara av scen, stänger inte av någonting så att allting står och skriker av rundgång. Sista de gör är att, jag tror gitarristen hänger sin gitarr på en random kille som står längst fram i publiken, varpå han hoppar upp och börjar improvisera. Varpå en annan kille hoppar upp och börjar kompa på trummor, och en tredje kille på bara killar då, på kanske synt och bas. Och så stod de där och körde ett extra nummer på kanske en kvart, 20 minuter tills de stängde av strömmen.
Låter ju fantastiskt det här. Var det på Sekt eller Tunnelgatan, vet jag inte vad den är, men det låter lite som en när klubben Sekt, när om hörnet om Naren där.
Sveavägen, Tunnelgatan, det är alltså vid jag associerade det till att det hände någonting dramatiskt 14 år tidigare där. Jaha, nämligen 1986. Ja. Okay.
Så då hade jag inte fel, det är liksom
cirkeln
som kom upp i.
Det är någon klubb som jag vet inte, jag tror att det fortfarande finns någonting kvar där nere i tunnelbanan nedgången där. Mm-hmm. Man går ner i nedgången, Hötorget, och så fanns någons klubb där. Mm. Nå väl. Det var väl kanske höjden av att inte låta som på skivan, men det var ju värt det på sitt sätt.
Mm. Något som en upplevelse.
Så jag kan inte säga att jag är liksom lika styvnackat emot att inte låta som på skivan som du är.
Nej, en av medlemmarna är ju trummis i Dr. Cosmos nu också.
Mm.
Henrik Svensson.
Bra att veta.
Vi,
ja, vi håller på ett tag så
ja,
att det börjar
verkligen.
Ja, vi
kastar väl oss in på temat.
Ja.
Ska vi köra någon slags mellan musik?
Du har redan greppat gitarren så att jag gissar att vi inte har någon val.
Nej. Har du synten inkopplad?
Nej, det har jag fan okay. Inte.
Ah, ja. Men du får köra någon
slags. Kör fingersymbol.
Oh.
Ja, det är surnan då.
Det ska vi inte våga oss på. Spräcka varenda membran.
Har du något lite mindre högljutt? Du har ju lite olika flöjter. David kan ju få någonting att fingra på. En vanlig blockflöjt.
Just det, blockflöjt.
Ja, jag var mer inne på surnan. Men
bit i munstret.
Det går inte att. Jaha, okej. Okay. Det är min improv som gäller alltså.
Ska vi spela öl över hela mig mitt under pågående inspelning?
Det blir bra radio.
Ja.
Du har en till burk som du snart
träffar. Ja, den är tom som tar.
Det är någon som sa gå Pete Townsend på interiören här.
Vi skulle inte kunna lira en burk.
En ny burk?
Ja.
Okej.
Ibland straffar sig synden direkt. Sitta här och dricka folköl under.
Nej, tack. Vi hade tur att du inte försakade någon elektronik.
Mm. Ja, man får glad för det lilla. Men åh, håll den lite längre ifrån. Det har ju låtit högt på platan. Ja, det gjorde inte. Nej. Men det knäppet sen, det är riktigt jävla trumhinnespräckare.
Och man ser...
Mm.
Man får...
Det spikar.
Det gör det.
Hur som haver. Du var på väg att introducera någon form av tema här innan du...
Jajamän.
Blötte ner hela golvet.
Mm. Närstudium kolon.
Dagens tema, som jag nämnde tidigare, enmansband. Ja, musiker som gör allt själv. Spelar in, skriver olika instrument helst.
Mm. När jag tänker enmansband...
Någon som står på stan med alla instrument.
Jo, man tänker någon sån här pajas som står liksom och har kanske en ukulele och ett lite hembyggd ställning med
någon sån här trumma och någon munspel och...
Jo, han har munspel, han har kazoo, han har, vad kan man mer spela på med mun utan att behöva röra med händerna?
Det måste ju finnas någon sån här näsflöjt också.
Ja, just det, näsflöjt, men den måste man ändå använda händerna för.
Jo, för sig.
Ja, han har munspel, han har kazoo. Han har kanske några så här symboler fästa på knäna som han kan sjunga med, och med ena foten spelar en bastrumma och andra en virvel och
vevar ett positiv med testiklarna.
Ja.
Kom osökt att tänka på en gång. Jag minns inte om det var någon sorts jippo längs hela Drottninggatan. Jag tror inte det var den där längsta bokbordet, men något jippo, eller om det bara var en vanlig söndag. Men där stod, detta var ju säkert 15 år sedan, en gubbe ungefär så här shaky-skäggig och spelade elgitarr med en liten förstärkare. Och grejen var att han spelade ju uppenbart liksom old school rock'n'roll. Men inställningarna var liksom så tillvridna att det lät liksom noise ambient, mer som... Endless Smile eller någonting. Så att det var liksom en gubbrocksversion av gamla heliga ES från Lund. Jag tänkte, det här är ju helt fantastiskt. Jag försökte ringa upp Fredrik Jonsson så han skulle få vibba in, men jag har aldrig sett gubben varken förr eller senare, men alltså det intrycket, det var bara så mäktigt.
Därför man alltid ska ha sin Zoom med sig. Något jag inte har idag. Vi ska tyvärr inte prata om enmansband.
Det hade blivit lite kort samtal.
Det hade ju blivit väldigt smalt ändå.
Jag tänker med den gubben att han kör någon så här Bo Diddley-kompsen pam, 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 pam. Och så har han vridit till allting så att det blir fennes av det. Att det bara liksom blir ett vitt brus liksom.
Jag åkte ju förresten förbi Sandsborgs kyrkogård där Quothon ligger, Bathory-mästaren.
Gör han det alltså?
Ja, du har inte varit där. Det var ett tag sedan, kanske ett år sedan sist.
Ja, är det Skogsjögården eller är det Sandsborgs?
Ja, fast på för det Sandsborgs sidan där.
Just det, det finns två olika som ligger nära varandra.
Mm.
Nej, vi har konstaterat att vi bägge har en stödsannons i vår ägo.
Ja, just det.
Ja, det var så min samling med kändisar stödsannons inleddes faktiskt.
Mm-hmm.
Så att då bläddrade jag DN och kollade, såg liksom, oj, här är någon som är en jättelång dikt. Och så, vad fan, jag känner igen texten. Det var ju texten till Hammerheart.
Mm.
Där har vi ju ett... För att eftersom att vi pratar inte om gubbar som står med liksom och spelar glockenspil med testiklarna, utan det är ju snarare de här auteurerna som DIY-hjältarna som sitter kanske i sitt sovrum och ensam pusslar ihop musik, de spelar allting då.
Sen vet man inte vad de gör med testiklarna där på rummet. Men
inte eller ibland så
det tillhör privatlivets helgd.
Har det väl liksom vuxit ut till att någon mer har blivit involverad, i alla fall om vi nu skulle prata mer om smog och Bill Callahan.
Vi ska väl inte vara så pass extrema att vi inte tillåter någon form av extern medverkan.
Okej. Okay. Så tänkte jag när jag plockade upp mina låtar som...
Har du kollat igenom så här alla liner notes på skivorna, att det inte var någon...
Ja.
Oj, ja. Det är bra jobb.
Det är klart, då får vi ju spela Metal Machine Music. Tar alla chanser.
Ja. När vi ändå har nämnt Lou Reed, ja. Och hans benägenhet att säga hackhjulet till publiken.
Han var ju ändå, när jag gjorde sen cover på den då, för en mindre orkester. Och,
vem gjorde?
Zeitkratzer. Jag tror mig från Tyskland. Men en av dem som skrev ut det här arrangemanget, Ulrich Krieger, 2006 så gjorde han det här med The Great Learning Orchestra som jag var med i då för första gången. Och körde, då var det hela oavkortat, för att det pundiga när de gjorde det med Zeitkratzer var att de körde ihop del 3 och 4, alltså helt befängt. Om vi verkligen ska köra den, varför ska man snåla in på? Det var helt galet, men då var i alla fall Lou Reed på plats och gästa.
Skulle inte Love gillat, för det låter inte som på skivan.
Nej, för att så fort han drog igång så var det liksom mycket gubbigare med liksom så här, det kanske i och för sig var ungefär så det lät när han spelade in den.
Uh-huh.
Men det var ju, han var ju naturligtvis inte anal med hur det lät, ja, på skivan, vilket ju Ulrich Krieger nogsamt lyssnade in och liksom toppa sitt gamla arr och sådär.
Om vi ska liksom för oinvigda lyssnare,
den noise-platta,
snabbt om Metal Machine Music, ja.
Eller Andersen.
Ja, jo, ska vi utgå från att alla
experimentmusik.
Ja, alternativt
det är Lou Reed ändå.
Jo, experiment, alternativt fuck you till publiken och eller skivbolaget. Finns väl olika. Det är väl så här, jag kan tänka mig att vid sidan av John Lennons och Yoko Onos Two Virgins så är det kanske den skiva som har så här, köpt, vad ska man säga, köpts av flest men spelats eller så här, haft minst antal spel, som ändå köpts av många, men ja just det, minst antal spelningar per ex.
Two Virgins har verkligen haft svårt att komma in i, för att det känns som en halvröten demo inför Revolution 9 som är jättebra.
Jo.
Men Metal Machine, den är ju skitkul att lyssna på liksom.
Mm.
Jag tror ändå att
man ska nästan ha tur ifall man hittar ett sönderspelat ex av Metal Machine Music.
Raritet.
Mm. Men så är det, den kostar mer ifall kvaliteten är G och under. Men
skulle vi komma in mer specifikt på Bill Callahan?
Ja, jag tycker väl det. För att
det finns så mycket att säga om honom. Så att,
ja, snabb introduktion, för att jag har medvetet inte lyssnat in mig alls på det här vi nu pratar om. Så att för dummies, i hisspitchen.
Börja som lo-fi-musiker, sen blir det väl, det var precis i början, sen mer struktur, mer polerat. Han anslöt sig väl till Lou Reed skolan vad gäller liksom sångstilen och sparsmakat och ja, lo-fi och sådär, men sen mer uppstyrt och arrat med band, och sen ett tag var det väl lite influensen av någon sorts allt country eller så, läs, det var med en fjol.
Country?
Ja, någon sorts nej, men det här autörköret.
Mm.
Det, är det någon av er som har, tror jag var senast eller förra, antingen Mojo eller Uncut, där det var intervju med Bill, så berättade han om att Lou Reed vid ett tillfälle hade ringt upp honom för att berömma honom för någon cover han hade gjort. Jag är osäker på om det var en väldigt underground-låt eller om det var en Bowie-låt, men då sa han att nej, men det där var ju Golden Smog. Nej, det var du. Nej, men alltså, nej, det var du. Försökte han liksom, kunde han knappt uppskatta samtalet, han bara tänkte, hur ska jag liksom slingra mig ur det här, det är så jävla roligt.
Jag måste ändå göra ett språkligt instick här. Jag kan låta country passera, men
inte Mojo vill jag ha.
Men det heter ändå Bowie.
Yes, okay. Ja, så okej. Jag har hört om en intervju, jag vet inte om det stämmer, men att han blev intervjuad av någon och så sa rättande så här, Bowie, och sen så nästa stund Bowie, så ändrar han tillbaka bara för att driva med den här stackars intervjuar. Som till slut väl, jag vet det var, började tilltala honom med Jones eller något.
Och då var han ändå inte lika avig mot intervjuare som trumvirvel Lou Reed. Fick vi in honom igen.
Ja, just det.
men där vi talar om, alltså Smog.
Ja, just det.
Mm.
Som, ja, han kallar sig ju Smog länge, han hade ju kompan på en turné och sådär. Sen är lite svårt för den, han körde med Smog inom parentes. Skiljetecken i bandnamn, det har jag svårt för.
Ja.
Det här liksom, ja, Noi är bra, men Noi! Ja, just måste det vara utropstecken? Nej! Och, men sen så bytte han ju till att bara heta Bill Callahan.
Ja, eller så här, vi ska inte heta, vi ska inte bara heta ingenting,
ja,
vilket är
vänsterklammer.
Redan det är ett fruktansvärt pretentiöst bandnamn. Vi ska heta så här hakparentes litet ingenting, ja. Hakparentes. Fuck you.
Jag har aldrig lyssnat på dem just därför. Det är så extremt fult namn.
They Might Be Giants, ett bandnamn som jag också tycker är ohyggligt styggt.
Jag minns
eller
först,
No
jag minns,
Use For A Name, ja, finns
det också. Jag minns första gången jag hörde, eller jag läste om They Might Be Giants, då tänkte jag, fan vilket bra bandnamn.
Allvarligt.
Tycker du det är för braksvänligt med en Don Quixote-referens?
Är det?
Ja, Väderkvarnarna. They Might Be Giants.
Okej, men då ska jag omvärdera. Fint band, jag har alltid sagt. Jag trodde det var att man skulle tolka det som att jag ska gå och lyssna på några, det här bandet kan slå. They Might Be Giants. Så det är alltså, du ljuger inte om rock'n'roll.
Jag tänkte att det var som Television Personalities skivan They Could Have Been Bigger Than The Beatles. Eller, en gemensam bekant till Ove och mig, Lars Jakobsson från Parkliv. Han är
inte bekant
med. Okej, men han är parklivare. Så att du ingår i samma krets vare sig du vill eller inte. Men han hade en omröstning, eller han efterlyste på Facebooks The Facebook de fulaste bandnamnen någonsin. Jag nominerade min absoluta favorit som också vann omröstningen sen, ett gammalt Stockholmsband som hette Bring Me The Fucking Riot ..
Ja, just jävlar.
Skiljetecken
som sagt.
Mycket plågklammare än så kan det inte bli.
Nej, men Bill, vad ska vi säga? Första gången, som vanligt så är det ju en introduktör i sammanhanget, i mitt fall Fredrik Jonsson, vilket inte är första eller sista gången. Mm. Jag kan se för mig att hemma i hans gamla lya hade han säkert den här Soon to the Sky framme, som var mer lo-fi, och den gjorde väl inget för mig där och då. Men sen fick jag höra låten Your New Friend och bara föll pladask.
Vilken skiva?
Den är på Kicking a Couple Around, en EP, och var väl från början en John Peel-inspelning.
Nu blir dålig radio, eller man ska säga, men kan du upprepa namnet på låten?
Your New Friend.
Small,
jag tyckte, det är inte samma situation, men jag tyckte att stämningen i den var precis som jag hade tänkt mig hela liksom, det här Susanna och Bo seriealbumet där de gör slut och så.
Vi kanske kan förstå lite av det genom att höra så här låten. And there's nothing left to say. I know what you're going to do, so I go my separate way. You're going to call your new friend on the telephone. I wonder what you call him when I'm not home. Now this has been going on every night since that week that I left town. It really makes me think I should have stuck around. So I go into my living room, bedroom. You know, this apartment is so small. We used to share a bedroom until you got that call. You close your door. Jag Jaha, där är, här är vi igen va? Ja, vänta. Ja, där. Ja.
Mm, det är grejer detta.
Ja, vad...
Oerhört bra EP. Och sen Red Apple Falls som Love har lyssnat på också.
Är det här, hör det här till...
Nej, förlåt. Ja, säg.
Hör det här till det ren... Vad ska man säga? Renläriga enmansband. Ja.
Ja, det är ju lite komp där bakom. Jag vet inte fan vem det är, om det är gamla härliga Jason December igen, eller om det är någon annan. Eller rent av han själv, men jag skulle tippa på den här December-snubben.
December.
Var det efteråt som Dr. K. Matt Dawn kom kanske? Men 97 var i alla fall första gången jag fick se honom då på mejeriet i Lund.
Ja.
Oerhört bra. Jag vill menas att han stod halvt bortvänd och sen blev jag påmind hyfsat nyligen om att han kom av sig i... Var det extra nummer? All Your Women Things och liksom bara bröt. Ja, hej då, typ. Och sen har jag väl sett han, är det tre gånger sedan dess? Efter Knock Knock på studion. Sen på den här 2005 accelerator här. Och då fick jag ju signerat två skivor som ligger här.
Åh!
Oh. Ja,
signerat.
Ja, två stycken signerat. Den här spiller ni inte över på. jag tog en Red Apple Falls-plattan och Accumulation None som är också innehåller en så här, lite blandat, och den har ju också två av de absolut bästa inspelningarna, också Peel Sessions med I Break Horses och Chosen One i totalt ultimata versioner med piano och sådär.
Vi får ju då göra någon sorts beskrivning av vad vi ser här. Jag ser ett CD, en vanlig jewel case med smog, accumulation,
none.
Och på framsidan så är det då signerat Bill Callahan, Stockholm 2005.
På sneden. Han gick ju faktiskt förbi där också, så man hade egentligen läge redan, vad var det då, 99. Men vid den tiden tror jag fan inte jag hade skivorna mer än på band. Jag vet inte om man hade velat antasta heller, men ja, i alla fall. Jag tog med... The Risk of Rock. Och sen så var det efter Kägerbanan. Ja, förlåt.
Ja. Det här med, du beskrev hans scenstil.
Han har blivit mer utåtriktad successivt, tycker jag.
Ja, jag har tänkt på en sak.
Det lät ju som en väldigt introvert person på musiken, bara spontant.
Ja, den där påminner rätt mycket om Jonathan Richman också, tidiga Modern Lovers. Det här emo i positiv bemärkelse.
Ja, jag har tänkt på det här med, jag har hört Simon Gärdenfors beskriva dig, David.
Mm-hmm.
Han sa att du hade väldigt svårt för ögonkontakt, speciellt för dina unga år.
Ja, jag har inte blivit så väldigt mycket bättre.
I så fall har gemensamt
med båda
de
oss,
två andra i det här rummet.
Ja, herregud. Det var någon sån här grekisk myt, minns inte vad, som lästes som nattsaga nyligen och handlade om några som de fick absolut inte titta ner, för då skulle de ramla av vad det nu var de flög på.
Jaha.
Och den ena gjorde ju det. Ja, men inte titta ner, man tittar liksom alltid ner nästan
i backen.
Ja, jo, det är mycket det där tittandet, och samma med den där Orfeus Eurydik, att han fick inte vända sig om och kolla där, och för då skulle han ju åka tillbaka till dödsriket. Sen kom jag på en ny fjantversion där, att han kanske egentligen bara skulle lura med henne upp så han fick dubba liket. Men det skulle väl låta vara osagt. Jag kommer att tänka på när han, i och med att de första grejerna var så mycket lo-fi, och jag menar, A Hit är ju väldigt skojig låt. Eller meta liksom, att den här låten kommer inte bli någon hit och sådär. Den låter ju skorvig och bra, men en brevvän, Tim Ellison, som väl är ungefär jämngammal, han blir lite rastlös, för han tyckte att det liksom dröjde innan smog levererar ordentligt, utan det blev det här liksom, ja, lo-fi-grejerna, men inte något riktigt ordentligt sådär. Men det har han ju bevisligen levererat ordentligt sen. Jag tänkte, som vad jag skulle tycka var liksom hans första så här mästerverklåtar, det är väl på Wild Love-plattan från 95. Där har vi både Bethysphere och den här Prince Alone in the Studio. som är helt makalöst bra. Och framförallt den sist nämnda där, det är en sån fin bild av kreativitetens lycka, eller det här att handlar om den hädangångne artisten Prince, att han är själv i studion och ja, tjejerna har gått hem för länge sedan trots att de hade på sig sina special underwear, läs raffset antar jag, lila raffset.
Kan det tänkas att Prince har gjort någon skiva som skulle passa in i dagens koncept med spela allting, det känns som en kille som kan ha gjort något.
Det är sant,
det tror jag nog.
Det glömde jag researcha.
The song formerly known sant. As Prince along the studio.
Men sen det här komiska liksom att ja, han har inte ätit på 18 timmar och liksom den helt fjantiga bilden, den här dinners burned on the stove, att liksom står en gryta och puttrar och blir bränd för att han höll på i studion och kämpade, till slut så får han till det där jävla gitarrkanalen då, pålägget, och han tycker att det är bättre än allting som någon tjej någonsin kan ge honom. Det är bara så bra. Och så får man det här, känns som en introvert person som liksom gör en dygd av sin nödvändighet. Nu vet vi att Bill Callahan, han har ju bevisligen haft olika partners, men det är som att han är ensam i studion, liksom den sorts förgudning för den här porta hjälten lo-fi.
Uh-huh.
Att det finns liksom inget bättre än att sitta där och hålla på och få till
det. Var det rent av herr Callahan som lite grann satte den, det idealet? Att han var lite forerunner inom det, så här porta artisterna som sitter hemma och kämpar med lo-fi.
Jag vet inte, jag var inte så inlyssnat på själva genren. Det var väl, vad heter de där, Sebbad och det här gänget. Kan för dåligt om dem, men här var det en autör som gick och snöade in på.
Ja. Ska vi köra lite Prince Alone in the Studio?
Ja, kan vi göra.
Ja, då börjar den någonting sånt här, va? Ja, verkar som. Betydligt mer än den förra låten, förstå att man, det är något man blev fan av, snöjde in på. Den andra var lite för sparsmakad för min smak. Det här är mer ett ljudlandskap. Att
jo, det blir mer och mer uppbarrat här under en 90-talsperiod.
Men är det här fortfarande Ian Mans, eller har han ett kontant?
Här är väl åtminstone Cynthia Dahl med hans dåvarande flickvän.
Ja.
Som dog för några år sedan här. inte kolla upp henne så mycket som jag borde. För att, eller, de var med på varandras skivor och sådär, så att man borde naturligtvis kolla upp vad hon hade för sig också.
Ja, och David kom ju in på när vi passerade, det ska jag inte säga, när vi växlade ord kring en viss skiva Robert hade i sin ägo. Vad heter den? IS.
Ja, ah, Joanna Newsom.
Ja, just det. Det var senare de var ihop. Däremellan är det ju ganska tongivande musikaliska partners han har haft där.
Ja. Vänta nu, har han varit ihop med Joanna Newsom?
Jo då.
Detta har gått mig förbi.
Och däremellan var också hon, Chan Marshall, Cat Power.
Ja.
Men det är en lång period, nu låter den som värsta Raskinstam här. I och för sig, jag vet inte. Jag har ingen insyn. Men nu är han ju gift med, vet hon,
att han har
Hanley Banks filmar och har sonen.
Huset fullt med tjejer i sina special underwear som hoppas på sex. Där står Joanna Newsom, alltså, där står Cat Power, bara trånar.
Alltså, det är ju
ruttnande liket av...
På den här tiden. På den här tiden som var ändå ute och spela, och det finns ju alltså totala guldklipp på YouTube med Cynthia Dolo och Bill där de spelar, och till och med Kör Your New Friend och sådär. Men då, då är, när man tänker sig honom som så oerhört introvert och sådär, så var någon annan anekdot, jag minns inte vad fan jag sett den, men när han träffar på John Cale.
Ja, ja, dator kukar. Oj, vad hände där när min dator plötsligt kuka ur och vi var tvungna att bryta en stund? Kommer det en fortsättning? Vad hände egentligen när Bill Callahan träffade John Cale? Missa inte nästa avsnitt av Musikens makt, snart i en poddspelare nära dig. Vi har också en Facebook-sida som man kan gilla. Den heter förutsägbart nog Musikens är makt. Ja. Tills nästa gång då. Bye.